var vi tillbaka i källaren i Göteborg efter att Johan har flängt runt i USA och lite Mexiko. Och jag har faktiskt varit i England, men vi ska inte berätta så mycket mer om min resa. Men däremot din resa, Johan. Jag vet att du var och såg bland annat LA Galaxy och Zlatan spela. Och jag vet att du fick ställa en fråga till Zlatan. Och jag är väldigt nyfiken, jag vet inte vilken fråga. Ställde du det till Zlatan?
Vill du ha The Locker Room Report?
Ja, det vill jag ha.
Det hade inte så mycket med mitt jobb att göra, reportaget, att Nej. Vi såg en Galaxy-match.
Nej, du skriver inte om Zlatan.
Nej, men det är lite mexikaner där och så också. Och i USA och i amerikansk idrott så får man ju i de flesta fall dyka ner till omklädningsrummen efter matcherna. Så även här då tyckte jag att det var en liten sanning med modifikation. Det var inte riktigt så som jag har hört att det ändå är NHL fortfarande, där man kan gå runt från plats till plats och prata med folk. Det gjorde jag så fort jag kom in. Jag flög på Giovanni Dos Santos där. Men då var det direkt en presskille i Galaxy som kom och ryckte mig därifrån. Så det är någon slags märklig stämning att man är i omklädningsrummet och så står man bara och väntar, och ibland så kommer det en pressnisse och säger att nu kan Ashley Cole prata. Och så ställer de upp Ashley Cole i kanten av rummet, och sen blir det en flock med kanske 20-25 reportrar runt honom. Och sen är det kanske 4, 5, 6 max frågor innan de säger here you go, here you go, here you go. Och de tre första frågorna ställs kanske också av klubben själv. Så det är ju inte riktigt öppna spjäll. Och det mest intressanta, vi har ju någon gång lagt ut någon bild härifrån, från källaren, när du och jag har spelat in eller vi gjort någon film. Och jag vet inte om du har tänkt på det, Anders, men det är ofta många som kommenterar liksom såna obetydliga detaljer, tycker man själv. Ja, Anders har den tröjan. Eller, så, är det Docksta-tofflor på Orenius där? Ja. Man tänker, vad fan, spelar det för roll? Ja. Men där inser jag att man är väldigt likadan själv. Ja. Det var det som var absolut roligast, att gå och tjuvkika lite och se vad Ashley Cole har vid sin plats.
Vad har han vid sin plats?
Han hade en bild på, jag vet inte om det är ett av sina barn, det var ett barn i alla fall, uppsatt. Och sen blev jag, han hade väldigt avancerade olika kläder och smycken. Man hade Cheap Monday jeans. Jag tänkte att Ashley Cole kanske trodde att de var väldigt exklusiva. Så. De köper man väldigt billigt på Weekday. Va? Så hade det också någon ganska svår särk till det. Och där ser man ju också skillnaderna i ett, med designated players och så. De var ju inte helt vana vid att man kommer ner till omklädningsrummet, de stora europeiska stjärnorna. Och de tittar liksom lite förvånat på en att man står där. Det känns som att man gör intrång. Men de kommer ut från duschen oerhört färdiga. Det känns som Ashley Cole redan har fixat sig länge där inne. Medan gamla Kalmarbacken Jörgen Kjellvik, han tar ju liksom en allsvensk dusch. Liksom rufsigt hår och lite deo på så snabbt iväg så.
Är det mycket naket sådär eller?
Nej, inte så mycket naket. Det var mycket handduk kring höften, perfekt knutet. Men ja, så säger de då till slut att Zlatan is here. Och så är det 25 pers runt honom och kanske 5-6 frågor.
Det var så många reporter ungefär, 25?
Ja, men skulle jag säga kanske 20 då. Det var svårt att veta, de har så jävla mycket eget folk. Det är någon från sådär Inside Galaxy och någon är från så här fotoavdelningen, och svårt att veta vem som jobbar för vem. Men det var ju en del svenskar där också, Sportbladet och Expressen och Fotbollskanalen tror jag. Sveriges Radio, de höggar ju lite mot.
Ja.
Annika Greder Duncan, något av en radiolegendar. Väldigt skicklig och trevlig. Med henne skulle han markera lite mot. För hon fick ställa en fråga. Och då sa hon, Zlatan, vi har sett dig i veckan här. Du har gjort mycket, du har varit på basket. Vi har sett dig på hockey. Stör det dig eller? Bara så jävla onödigt. Nej, absolut inte. Så hon, bara kul. Så man måste ha en liten beef igång. Nej, så man fick vara glad om man ens kunde ställa en fråga. Man får liksom ropa ut. Så jag försökte ställa frågan då, det var på engelska. How far away are you from 90 minutes and how will that affect your chance of playing the World Cup? Jag hann bara halvvägs.
Du var ändå inne på det med landslaget.
Ja, men fan, vad är det som... jag var ju inget där och... Det var ju en märklig situation, för jag visste att det här är inget med mitt reportage att göra. Om han säger något, så här, vad ska jag börja liksom göra ett nytt rep då? Eller så. Jag hann bara halvvägs. Typ någon bröt av mig efter, om han är redo för 90 minuter, vilket han sa att han var snart, och det var ju då i nästa. Det är liksom lite märkligt. Tyckte synd om VG var där från Norge. De har ju två norrmän i laget, Kjellvik och Ola Kamara. Och de ville prata med Kjellvik. jag menar, inget ont om honom, men han är ju en kille som borde gå och prata med. Mm. Och han pratade, men det var också så här, tre frågor. Och mm. så sa någon Galaxy-snubbe så här, you gotta go, he has his parents here. Fan, de har åkt från Norge liksom. Hoppas att de fick träffa honom.
Ja, det får man ta för givet att de får göra. Men var det någon typ av liksom, connection mellan dig och Zlatan? Var det så att han kände igen, oh fan, Orenius, den gamla Expressen-murven här? Han satt i intervjuer med mig när jag kom med mina Nike-skor för några år sedan.
Vad mycket skönare det var. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag hade rätt dålig position i klungan också. kanske inte.
Men vi ska säga då, detta är ju som sagt, det handlar ju inte alls om Zlatan detta du har gjort, utan det kommer faktiskt handla om, man får säga Mexiko då, med tanke på att vi möter Mexiko i sommar, och det kommer då vårt nästa VM-nummer som vi jobbar med för fullt här. Och det var också därför vi var i England, så det blir ju ett maxat nummer faktiskt, får vi säga.
Det spelar ju två mexikanska bröder, som du vet, i Galaxy, som kan bli aktuella för VM då, bröderna Dos Santos, Giovanni och Jonathan. Och Giovanni hade varit, han var skadad. Han var ändå där i omklädningsrummet. Det var honom jag gick fram till, och han har spelat lite i England, så funkade lite bra med engelska med honom innan jag blev ivägdragen där av någon pressnubbe. Men Jonathan pratade ingen engelska. Och då sattes ju min skolspanska på prov. Det är jobbigt, jag kan ju kanske slänga ut en fråga som inte ens är grammatiskt korrekt. Och sen kan jag ju inte föra en konversation. Så jag hörde mig själv då säga så här, Jonathan, Connes tu favorita Copa Mundial?
Ja, det vet till och med jag. Och det betyder, ja, vilka det var, är dina favoriter att vinna VM?
Ja, ungefär. Det har väl inte ens grammatiskt korrekt kanske. Och det är ju, ja, han sa väl så här, Tyskland. Men vad ska jag göra med det? Det var bara mer en känsla av att man vill ändå ha sagt någonting.
När du tog anteckningar då, när han gav dig några citat. Tog du dem på spanska eller svenska eller hur? Översatte du i huvudet direkt? Eller?
Nej, jag spelade in och sen så var det en som översatte åt mig.
Ah, okej.
Okay. I think that Germany will be a strong contender for this trophy, but in the group every team is very tough and they really have to do their best to advance.
Men då ser du till anteckningar?
Då spelade jag också in här. Så men det var, jag kommer inte göra någonting med det.
Men om du har tagit anteckningar, kan vi inte lägga ut dem då på när vi släpper det här avsnittet? Jag vill säga dina små anteckningar från tolken som översätter dina isla frågor på spanska.
Det kan vi göra. Uh-huh. Ja, det var ju lite märkligt att vara där, måste jag säga. Och se den här, alltså, det är ju, han har ju tagit över så brutalt. Faktiskt inte bara... Alltså i Galaxyland är det ju en sak. Går man in i shoppen så ser man bara ett namn på tröjan. Det är verkligen så. Och det saknas ju inte andra spelare som har gjort en del bra. Det är bara Ibrahimovic. Men även andra områden i LA, så de dök upp lite här och var, Ibrahimovic-tröjorna. Så det är ju verkligen någon form av Zlatan-feber. Och den matchen jag såg när han kom in med en halvtimme kvar. Det blir ju väldigt, väldigt speciellt med ett helt... en hel stadion som förväntar sig någonting av en spelare, och den spelaren ser man, känner kanske en liten plikt att bjuda till. Det blir lite så Harlem Globetrotters fotboll och en extremt fri roll. Hade ju några tunga skott och sådär, men ibland var han uttråkad, gick han ner på mitten och någon gång var han nere på backplats nästan sådär. Extremt precis som han ville, gick och vandrade.
Låter som att han ändå jobbade hårt.
Ja, det gjorde han. Han ville nog liksom verkligen bjuda på någonting sådär. Och jag vet inte, vi har ju pratat om MLS ganska mycket, och nu såg jag den matchen och såg en del andra på TV när jag var där. Jag gillar ju fortfarande ligan, är väldigt fascinerad av den, och det känns som att det finns journalistiskt sett många bra historier att berätta. Och det är lätt att det blir så här svart vitt, att det känns som att vissa ska uppa den väldigt mycket, medan andra säger att det är bara en pensionärsliga. Jag tycker väl att svaret är någonstans mitt emellan, men den har ju kvalitativa problem utifrån det jag har sett i alla fall. Jag vet inte om du såg det målet han gjorde nu mot Chicago. Han behöver inte ens knuffas eller hoppa för att nicka in den där. Och Ashley Cole håller väl förvisso hyfsat klass fortfarande, men att han, i alla fall i matchen jag såg, nästan tokdominerar på sin vänsterbacksplats, i alla fall offensivt. Ja, det säger ju någonting. Och framförallt försvarsmässigt så är det inte jättemånga snäpp över allsvenskan. Min bild i alla fall.
Jag tror att det är väl mer ojämnt där än vad det skulle kunna vara i allsvenskan. Där det är rätt mer homogen så. Visst, det finns många lag som sticker ut i båda ändar kanske, men så är det inom varje lag, så är det så här otroliga nivåskillnader. Hur lät det nu igen när du ställde frågan till Jonathan?
Connes du favoriten? Copa Mundial. Ungefär så. Så blev jag stärkt i min bild. Jag vet inte om du har tänkt på det senaste tiden, men att jag svängt igen där och tänker att fan, det hela, allt det här nu med hans bettingbolag och så, det är nog fan i grunden, och det hänger ihop med MLS och hela Galaxy-grejen, att det är en enda stor varumärkesgrej. Mm. Jag har börjat tänka att nu igen att det inte blir något VM.
Nej. Faktiskt. Nej, det är det jag lutar också.
Ja. Och då blir man ju arg.
Ja, oh, det får vi prata om en annan gång. Oh, jag orkar inte mer över det.
Ja, men fan så mycket han har orsakat då, ja, i så fall, om man har vetat det hela tiden.
Ja.
Okej, gå vidare.
Ja. Vi gör detta avsnittet i samarbete med Volkswagen. Och Volkswagen, som också är en stolt sponsor av Allsvenskan och Superettan, vill även bidra med mer. Det kallas tusenlappen. Om du är medlem i en klubb som spelar i Allsvenskan eller Superettan och köper ny Volkswagen, så skänker Volkswagen 1000 kronor till din klubb. Det enda du behöver göra är att visa upp ditt medlemskap.
Mm, och vi gör också det här i samarbete med Korpen. I sommar är det dags för årets fotbollshändelse. Anmäl laget till årets korpserie, och det gör man genom att kontakta sin lokala korpförening. Tre omgångar in i Allsvenskan är vi, och snart in i den fjärde. De överlappar ju nästan varandra. Hammarby är topp.
Ja, ju topp.
Elfsborg är
bort. Jag tittade på matchen igår, mellan då måndag kväll, mellan Hammarby och BP. Där det väl var både rättvist och orättvist på något sätt. Vilan gör ju faktiskt ett antal kanonräddningar sista 20 minuterna. Och vissa bollar som räddas på mållinjen och sådär, och de försvarar och så. Så att det skulle kunna vara helt andra siffror, men samtidigt Hammarby var ju det bättre laget givetvis. Där Hamad sticker ut som en... kanske den formstarkaste spelaren efter tre omgångar i Allsvenskan.
Ja, och han skulle jag nästan kunna använda för en liten spaning som jag drar efter tre omgångar av serien. Jag tycker att något av ett mantra för ganska många lag har varit, både inför premiären och till och med när en del matcher har spelats, är det kan ta ett tag innan det här sätter sig.
Mm.
Ber om tålamod. Och det kan gälla att man har en ny tränare och kanske ett nytt spelsystem i Göteborg. Man har många nya spelare i AIK. Eller ja, ny tränare i Elfsborg. Ja, det går att hitta någonting nästan överallt. Ja. Sådär. Jag tänker att det där börjar bli lite farligt för lag och för vissa spelare. Att nu har vi varit en tid, och det har väl pågått kanske i ett år eller två. Där man har talat väldigt mycket om en ny tränargeneration, och det har varit kanske andra typer av spelsystem och en annan fotboll, kanske en mer bollhållande fotboll i många fall, possession och så vidare. Att man blir lite bekväm och riskerar att bli passiv. Man tänker att det här systemet kommer liksom ta hand om en. Om vi bara sitter still i båten och får tid tillsammans, så kommer det här bli bra på sikt. Mm. Bara man upprepar det om och om igen som en sanning. För det första så är det här Allsvenskan. Vi är långt ner i näringskedjan. Den nyckelspelaren i det där systemet kanske är såld till Championship i juni. Eller har dragit korsbandet. Vi arbetar ju i princip med två säsonger i Sverige, där det kan vara väldigt rörligt i trupperna. Och hända mycket, skilja väldigt mycket från vår till höst. Så dels har man det, att det kan hända väldigt mycket längs vägen. Och då kanske systemet har satt sig, men då ska man börja om på nytt på något sätt. Men också att det är okej då. Och jag är inte ute efter att ha brist på tålamod och sparka tränare nu till höger och vänster. Men det gäller ju att hitta, serien börjar ju när den börjar. Och det gäller att hitta sätt att vinna.
Mm.
Och då tror jag det är jätteviktigt att ha spelare som absolut... såklart kan vara lojala med taktik och spelsätt, men som har en intelligens och en kvalitet och ett mod att kunna ta egna initiativ och faktiskt avgöra matcher på grund av kvalitet. Hamad är ett exempel på det. Jag har också sett Henok Goitom i två raka matcher. Först nere, när AIK var nere och spelade i Malmö, och nu när de vann derbyt mot Djurgården. Och fan vad värdefull han är. Det kan man säga att det är för att han är en bra spelare, men han kan ju verkligen göra skillnaden. AIK kan ju komma med en sån ursäkt. Man kan hitta en sån ursäkt nästan i vilket lag som helst. I AIK är det, men vi fick in väldigt många spelare på kort tid. Det kan ta ett tag innan det sätter sig. Malmö skulle till och med kunna säga så. Vi tappar vår offensiva mittfältspets i Christiansen. Vi letar där. Det kan ta ett tag innan det sätter sig.
Ja, Djurgården, vi tappar våra bästa poäng.
Ja, precis. Elfsborg, Blåvitt. Man kan nog hitta det i vilket lag som helst.
Och innan du säkert fortsätter, känns som att du inte är riktigt klar, men vill jag, om jag går tillbaka till Elfsborg och Thelin där i det fallet, så om man tittar på hur det är ute i andra länder, i kanske mer söderut i Europa, så är det så att det kanske är en ny tränare som kommer in när en säsong är slut. Om det inte är så att någon sparkas mitt under säsongen, då är det ju helt andra förutsättningar. Då får man göra det bästa man kan. Men kommer man in som en ny tränare i en championship-klubb eller en Premier League-klubb mitt i sommaren, då har du ju, i bästa fall har du ju 4 veckors försäsong och sen så börjar ligan. Medan i Allsvenskan så är det så att Thelin, han var väl klar i slutet av november, han vet att han ska börja jobba, kan redan börja förbereda sig, även om inte han har spelarna tillgängliga under december. Så i alla fall från och med typ den 5 januari, där de går. Han har i princip 4 månader på sig. Det är ju också en lyx som en tränare har. På att när premiären är här den 1 april, då jävlar ska det vara bra. Och det måste man säga att det här med tålamod och det är helt nytt sätt som Elfsborg jobbar på och spelarna försöker anpassa sig och vi blir bättre och bättre varje vecka. Jag kan tycka att det är en lite amatörmässig inställning. Att man inte riktigt tar det på 100%. Man har inte riktigt råd med det. För att i Elfsborgs fall så var det verkligen en dalande kurva som har pågått under en tid. På så sätt kan man säga att det behövdes något nytt givetvis. Men samtidigt när man tar in någon ny så är det som att om man säger att det finns en nivå som vi säger att den ligger på 100% när allting funkar som det ska. Och så kanske Elfsborg har befunnit sig på 70% senaste året, senaste 18 månaderna. Och så får man in en ny tränare. Det är som att ja, då nästan tänker man, vi går ner till 40% och så jobbar vi oss långsamt upp till vi kommer upp till, först ska vi komma upp till den nivån som den kanske var innan när det ändå var dåligt men det var inte 100%. Och sen ska vi förhoppningsvis komma upp till den nivån som är 100%. Mm. Men den långa tiden där, alltså det kan ju, då pratar vi perspektiv på 2-3 år i Elfsborgs fall. Det tycker jag känns helt orimligt och då backar man för mycket. Och det är ändå så, kollar man på till exempel Sirius förra säsongen, det de lyckades med då, det var att de var jävligt bra under våren. De spelade ju på en nivå, hade de fortsatt så hade de ju varit med i toppstriden. Sen så hade de en riktigt, riktigt...
De låg ju 3 tror jag, rätt långt in på säsongen.
Ja, precis. Mm. Och sen så under sommaren så tappade de lite spelare och så började det liksom bli lite sämre spel och de började tappa förlust eller mer och mer. Och sen så var de verkligen ett bottenlag utifrån hur de presterade under hösten. Men så hade jag varit en tränare. Nu kommer jag aldrig vara det för att jag kan alldeles för lite om det här. Men det finns vissa saker som jag tycker är så logiska och som blir så frustrerande ibland om man tittar lite utifrån. Så hade jag ju sagt att när den 1 april är här, då ska vi vara som allra bäst. Låt oss bara vara jävligt bra fram till sommaruppehållet. Och sen så efter det så lär vi vara säkra i alla fall om man nu är en klubb som Sirius eller någon klubb som inte förväntas vara där uppe. Att man måste var 100% redo när premiären är där. För det känns som att folk tänker men det är inte då vi ska vara som bäst. Det är några omgångar in det då. Men nu i Elfsborgs fall, nu har de efter 3 matcher 0 poäng, ligger dyngsist. Även om de skulle vinna nästa match så kommer de fortfarande ligga sist. Skulle de förlora nästa match, då är det redan katastrofläge. För då börjar man verkligen känna att shit, nu måste vi kamma oss, annars kommer det att bli en katastrofsäsong.
Jag minns att Michael Jordan gillade att prata om systemet. It's all about the system, gillade han att säga. Sanning med modifikation det är med, för nog fanns det en del individuell kvalitet i honom och i Chicago Bulls. Och jag tycker att man talar ganska lite om individuell kvalitet idag. Ta Elfsborg då som exempel, om vi nu ändå är inne på dem. Jag köper då att sättet som de vill spela fotboll på under deras nya tränarledning, okej, det kanske tar ett tag innan det är precis där ni vill vara. Men Issam Jebali, Samuel Holmén, Stefan Ishizaki, Simon Lundevall, Per Frick, Viktor Prodell. Det ska finnas kvalitet nog att hitta sätt att vinna lite fler matcher under tiden. Det måste man kunna klara av. Det man också gör, alltså jag tror att det är därför de här spelarna som liksom har förmågan att tänka själva och vara improvisatoriska. Men att ta en sån som Goitom, han är ju sjukligt taktiskt intresserad. Mm. Men det hindrar honom inte från att reagera på instinkt när det krävs och ta egen initiativ. Och det tror jag är jätteviktigt där. För när man talar om det här som ett mantra, att det kan ta ett tag innan det här sätter sig, vi ber om tålamod. Då talar man ju också bara om fotbollsmässiga aspekter. Mm. Att det här spelet ska sätta sig, låt säga när då, omgång 7, omgång 9, omgång 13, inte vet jag. Men då glömmer man ju bort vad som kan ske kanske mentalt i en grupp då som börjar starta jättedåligt. Mm. Att då kommer det in andra faktorer. Ta Hammarby nu, lite överraskande att de har 3 segrar då på 3 möjliga. De hade ju sannolikt också kunnat leta ursäkter med Stefan Billborn som många har påstått vara någon slags nickedocka till Jesper Jansson och inte ett häftigt tränarnamn och sådär. Men de är kanske inte heller där de vill vara spelmässigt, men bara genom att ta de här 3 segrarna så sker det ju någonting i gruppen såklart. Mm. Och på motsatt då, håll i Elfsborg eller något lag som har startat dåligt. Jag menar, de grejerna vävs in efter ett tag också beroende på hur det går. Mm. Man kan ju inte bara tänka att det är de fotbollsmässiga grejerna. Det spelar ju roll för hur ett lag mår. Och man kan få en våg att rida på som Sirius fick förra året.
Ja, men precis. Och har man den här fördelen som man ändå har som en allsvensk tränare eller som en klubbchef i allsvenskan där man har en lång försäsong, då måste man kan inte tänka sådär att ja, men det får vara en liten stegande formkurva på oss i bästa fall. Liksom. Vi har så många nya spelare, vi har en ny tränare. Då har man, redan där har man misslyckats på något sätt. Man vet det, att vi har 3 månader på oss eller 4 månader på oss. Och då måste vi liksom tänka att det är A till Ö på de 4 månaderna. Vi måste vara på Ö när vi kan inte vara på G liksom. Det går inte. Det, du vet, när man gick i skolan och sådär så var det ju många, och jag inräknade själv i det gänget som, du vet, under matte på gymnasiet så kände man, jag skiter i det. Sen så till slut då, framåt vårterminen, så var det nationellt prov och då kände man, shit, nu så är det läge att steppa upp här, för annars så får jag inte ett bra betyg. Det blir ju sällan bra då, alltså. I bästa fall så klarar man ett G eller ett VG, men man kanske har potential att få ett MVG om man hela säsongen eller terminen har varit med och varit på tårna och gjort sin läxa hela tiden och tänkt att detta är inte bara en gång jag ska vara. Så, det är lite så enkelt är det utifrån det perspektivet som jag tar.
Ja, alltså inte ute efter att hugga huvudet av någon tränare. Jag tror jättemånga sitter på stor kompetens och har jättebra idéer och sådär. Det är bara sådär att jag tror många spelare ska ta sig en funderare på sådär och tänka, vad kan jag göra under tiden då? Och bara inte tro att man ska bli liksom inbäddad i ett system. Det finns ju också kanske en tilltro till att när det här bara sätter sig, vad är det man tror att det ska bli? Mm. Alltså, det kommer ju inte bli någon slags champagnefotboll någonstans i allsvenskan på det sättet. Det kommer bli mer stabilt förhoppningsvis och lägsta nivån kan höjas. Men att man tror att bara vi når dit så, vad tror man ska ske? Att man ska bli Barcelona då? Mm. Plötsligt så. Dåligt exempel som precis har torskat mot Roma.
Och det kan ju mycket väl vara så. Nu har vi ju hackat här lite grann just på Elfsborg bara för att de har ju presterat så himla dåligt. Och det kan vara så att om 4 månader så står vi här igen i källaren i Göteborg och säger, jävlar vad vi hade felat. De var dåliga första 3 gånger. Sen, då satt det som ett jävla liksom tiki-taka-spel och de satte allting och de vann sen 12 omgångar i rad.
Mm, men det tror jag inte de kommer göra. Och inte med något tiki-taka-spel, men att man får hitta sätt att vinna på under tiden. Inte varje match kan ingen liksom begära, men lite mer än vad som sker just nu. Mm. Och det här gäller ju inte bara Elfsborg, för många klubbar pratar ju om det här sättet. Med upptaktsträffen, alla stod och sa att de ville spela ett bollhållande spel och försöker annars säga att låt oss få lite tid liksom, på det här, och så det här kan sätta sig. Det är mycket som är nytt och så vidare. Det kommer alltid vara det i allsvenskan om man har den plats som vi har.
Ja.
Så det får man också bara köpa under tiden.
Ja, det var intressant igår efter matchen mellan Hammarby och BP, så Axén, han var ju rätt liksom utbildad på ett sätt, och han pratade i studion med Khalili och Hamad, så visade han lite bilder så där och jämförde första halvlek där det var det här lite Hammarby, mycket possession, han sa att det visste BP om. Så därför så låg de rätt högt upp med backlinjen så där, så att de skulle. Och så sa han, det fanns ju, jag satt och själv, som Axén sa, jag satt själv här under första halvlek, varför slår de inte den långa bollen bakom backlinjen så där? Och sen så gjorde de det i andra halvlek. Och så gav utdelningen då var direkt liksom 2 rätt enkla mål, eller väldigt snygga mål. Men det blev resultat direkt, och då sa Axén just det att man pratade här mycket possession och Hammarby vill vara det laget och sådär. Men fotboll är rätt enkelt ibland. Liksom. Slå den där enkla bollen och så har du målchans direkt. Istället för att du ska hela tiden vända tillbaka, rulla runt och visa vad vi kan spela fotboll här. Så fotboll är ganska enkelt, och det är det jag tänker. Att även om i Thelins fall eller vad Pojas fall eller vad det nu är må vara. Att de vill göra något helt nytt. Det är ändå så att fotbollen skiljer sig inte så jävla. Det borde inte kunna vara så stora skillnader. Så att man kan ha det som ursäkt att men vi är under en utveckling här, helt ny liksom ideologi i klubben och sådär. Det handlar ju ändå om en sak, det handlar om att få in bollen i mål och sådär. Man måste kunna vara lite mer cynisk ibland, tycker jag.
Och att man har skickliga spelare som kan ta initiativ. Mm. Norrköping har väl inte gjort, i deras tycke, en riktigt helgjuten match egentligen, men står med 7 poäng. Mm. För att David Moberg Karlsson eller Alexander Jakobsen eller Jordan Larsson har stått för vissa grejer som har gjort att de har kommit därifrån med poäng.
Mm.
Och det kommer ju bli jätteviktigt för dem. De kan ju också vara sådär att det tar ett tag innan vi kommer upp i en högre nivå. Men vi fick med oss 7 poäng under tiden för att de hittade lite sätt längs vägen att få de där poängen på. Mm. Och de kommer bli lika viktiga på våren som på hösten. Jag fick ett mejl som handlade om, jag vet inte om det hette att vinna snyggt kontra att vinna fult, eller jag minns inte vad ämnesraden var.
Det hänger ihop kanske lite med det vi pratat om precis.
Ja, kanske det gör. Mm. Och det var väl huruvida den här liksom, uråldriga och rätt tröttsamma diskussionen med vad som är bra fotboll och så. Men han, brevskrivaren vars namn jag inte minns nu, drog som exempel höjdhoppsfinalen i VM 2007. Det är inte många, tror jag, i ett quiz som skulle ta vem som vann den. Han hette Donald Thomas och kom från Bahamas. Mm. En stor skräll. Och så länkar han till en artikel i Expressen som handlade om att folk var arga på Donald Thomas för att han inte hade hoppat snyggt. Och den som var arg, det var Johnny Holm, pappa till Stefan Holm, som var med i samma final och blev utan medalj, tror jag. Mm. Och jag vet inte om han nämnde inte det, om han var medveten om att den som skrev artikeln, det var jag.
Ja.
En av mina få tabloida klickisar under mina många år på Expressen.
Hur var rubrikerna?
Han är en jävla pajas.
Ja, det är tabloid.
Alltså citat från Johnny Holm. Mm. Jag kan läsa ingressen för det här. Mm. Det här är Osaka i Japan där jag satt på läktaren. Världsmästaren Donald Thomas skrämmer bort ungdomar från att hoppa höjd. Det tycker Stefan Holms pappa och tränare Johnny Holm, som går till hård attack mot Thomas. Han är en jävla pajas, mm, säger Johnny Holm. Han berättade då.
Han är en jävla pajas.
Ja, jag minns ju att jag såg Johnny Holm stå och koka. I katakomberna i Osaka. Att Stefan hade åkt ut, och så kan ha varit att jag hörde honom säga till någon att han hoppade som en kråka, den jävla Thomas eller något sånt där.
Och det gick pulsen upp.
Ja, jag var framme med bandan.
Copa Mundial.
Det var det enklare. Det var bara att sätta fram bandan, så sa han samma sak. Jag minns att jag hade vissa samvetskval, att kanske tycker han inte så här imorgon. Mm. Det var ju verkligen så, han var jävligt besviken.
Ja, det får man honom i stunden.
Ja, det gjorde jag, men fan, det är mitt jobb just där. Och då var jag väl nöjd. Egentligen var det ju, för jag tyckte ju då att man borde vända på det här. Jag tror han, Donald Thomas, hade börjat hoppa höjd på riktigt samma år. Mm. Han var gammal basketspelare som bara var en råtalang för att hoppa. Och han hade väl liksom inte lärt sig hoppa by the book. Mm. Och det så kråkigt, flaxigt ut. Minns att Johnny Holm sa att när Stefan åkte ut höll jag på Rybakov, för han hoppar åtminstone som en höjdhoppare.
Snobbism!
Ja, från en som inte var så snobbig annars.
Ja, precis.
Men ja, jag minns att jag fick jättemånga mejl, och alla var ju just emot, tyckte att han var töntig då. Fan, det handlar väl om att hoppa högst. Mm. Men där är ju alltid någonting. Men det är spännande när någon dyker upp, som i det här fallet, det här ska inte handla om höjdhopp, men här kom den här Bahamas-hopparen, hoppade på ett sätt som man då inte skulle göra, men var den som hoppar högst. Och det är det som räknas. Friidrott är ju väldigt mätbart. Men det där kan man ju se i rätt många idrotter, särskilt teknikidrotter kanske, när någon inte gör någonting enligt, vad ska vi säga, den estetiska normen, och får försvara sig mot det. Mm. Och så försökte jag bredda det till fotbollen då, och där finns ju inte så jättemycket kvar sätt att spela på som anses, nu pratar jag kanske om individuella färdigheter mer än att man har en destruktiv taktik eller sådär. Men så kommer man tänka då på tåfjutten. Har du skjutit många? Man säger väl lite olika förresten. Säger man tåfjutt nere i för tåpaj känns lite Stockholm,
ja,
så.
Lite så.
Tåfis har man till och med hört någon gång. Det har jag aldrig varit förtjust i. Sköt du många tåfjuttar som Knatte och junior?
Ja, men det hände nog, tror jag. Ja. Det får nog ändå säga att det var ändå ett litet vapen.
Ja, där har vi ändå, skulle jag säga, ett typ av avslut som står lite lågt kurs.
Mm.
Det är ju något som man ser kanske mer i unga åldrar. Mm. Det är väl kanske, jag vet inte hur det var med, du spelar ju mycket fotboll med din son, och nu har ju han blivit ganska bra. Men första gången han börjar sparka så använder han väl tån.
Absolut.
Det är väl det naturliga då.
Ja, innan, men så är det. Det är ju absolut mest naturliga. Ja. Det är ju inte, man fattar inte att man ska skjuta med en bredsida.
Nej,
med
vrida upp foten.
Nej, Harry är nu min yngsta son. Han kör ju tåpajer hela tiden.
Ja, och ett ganska vanligt.
Oberäkneliga är de.
Det är de ju. Uh-huh. Och ja, ska vi, om vi ändå är igång där. Mm. Fördelarna med en tåfjutt. Oberäkneliga. Och svårlästa.
Ja, och de går också snabbt liksom.
Ja, de blir ofta.
Man har inte den här pendeln, samma pendel så.
Nej, och ofta om de studsar innan så är det ju en liten överskruv där. Vilket gör att de ser kanske inte så hårda ut. Men första studsen kan plana ut väldigt snabbt. Mm. Och kungen av tåfjuttar, historiskt sett, vem är det?
Det är Romario.
Det måste vara Romario, ja.
Det är ju faktiskt så att jag tror att Ronaldo, när han gör mål mot Turkiet i VM-semin 2002, så efter matchen så säger han, det var inte snyggt, men det var mål. Och han nästan ursäktade sig lite grann, men också sa han att jag gjorde en Romario.
Mm, bakom Rushdie.
Ja, just det. Så var det.
I krigsmålning.
Ja, just det.
Och han gjorde fler tåfjuttar än så, Ronaldo, också. Och där köpte man väl det, för man vet att hans register är så stort. Och så var det ju med Romario med. Mm. Man vet att det är inte så att den här killen har en dålig teknik. Mm. Men enligt honom, han satt ju bland annat mot Sverige i gruppspelsmatchen innan, i samma match som Kenneth gör sin lite märkliga lobb där.
Ja, med just det. Precis, ja.
För han gör väl ett mål sen också i CM, men då är det väl Nick, va, tror jag. Mm. Och han gjorde, kan ha gjort något mer tåfjutt i VM 94 och gjorde massor i Barcelona. Cruyff fick en gång fråga vem som var den bästa han hade tränat, och då sa han Romario. Han var så oberäknelig, han gjorde mål från precis överallt, ofta med sin tå. Och det finns ju fler brassar. Jag vet att Oscar, hur man uttalar det, han gjorde ett sånt mål i senaste VM, om det var mot Kroatien kanske. Och det var till och med från utanför straffområdet. Mm. Och även Ronaldinho. Mm. Minns du målet mot, det är nästan den snyggaste tåfjutten jag har sett. Det är ganska tidigt i hans Barcelona-karriär. Det är mot Chelsea på Stamford Bridge. Totalt utan ansats. Han står helt still och bara vickar lite.
Precis,
och så slänger han iväg en checke som en staty.
Just det.
Men den får han upp jävligt högt också. Mm, mm. Romario var ju mer att han gjorde det i steget. Mm. Vilket också gör att målvakten ofta blir sen på att reagera.
Ja, för det är ju det som jag kan då tycka att, även när jag spelar med Harry då, 4 år gammal snart. Ja. När han kör en tåpa, det är ju så svårt att läsa av den. Alltså skickliga målvakter som är på den absolut högsta nivån. De pratar ju ibland om att de kan nästan se innan skottet går, alltså hur man viker benet och sådär, vad man siktar. Alltså det är ju framförallt kanske vid straffläggningar och sådär också. Men även i frilägen och sådär när de kommer, att de kan läsa av. Men det är helt omöjligt, för man vet ju inte, man kan ju inte heller själv, så även om man är Romario och man bemästrar det här fjutten så mycket det bara går, så är det ju ändå så att han kan ju inte vara så skicklig med tåpajen, för man kan inte ha den kontrollen. Att han vet exakt var bollen ska komma själv. Utan det är ju en liten av en chansboll, skulle jag säga.
Mm, men de har nog tränat upp det mycket. Just att många brassar är så skickliga på det, eller har varit det, spåras mycket till futsalen. Mm. Där man ju använder tån mycket mer, ja, än i vanlig fotboll.
Och därmed så skulle man då kanske kunna säga, med tanke på futsalen, ändå klättra hela tiden. Och att den blir större och större. Inte bara i utomlands och så, utan även i Sverige. Så kanske man får se tåfjutten.
Tåfjuttens renässans.
Ja, kanske den kommer tillbaka. Eller?
Ja, för jag tänker att den har avtagit. Mm. Även vi har haft svenska målskyttar som har gjort viktiga tåfjuttar, ska du veta. Johnny Ekström, han har gjort 2 stora mål i Polen. Ett var en soloräd i landslaget som tog Sverige till VM 90. Mm. Och så gjorde han ett, om det var mot Lech Poznan kanske, som var ett värt väldigt många miljoner när Blåvitt gick till Champions League. Mm. Jag kommer ihåg att Expressen tog rygg på Johnny Brottom i natten i Polen. Och att han var, det stod att han var sist ut i omklädningsrummet, sist på bussen, men först in i bussen på hotellet och fråga några meddelanden till mig. Nej, tyvärr. Nej. Okay. Allt det kom med i artikeln. Det var roligt. Han satt en tåfjutt där. Och Henke Larsson, samma VM som Ronaldo gjorde mål på Rushdie, så sätter han en tåfjutt mot Nigeria. Mm. Jag tror Ljungberg spelar fram. Mm. Han har också avslutat med tån en del. Men jag tycker att man inte ser det här så ofta. Mm. Och jag försökte tänka i minnet, finns det någon i Allsvenskan nu som, det är klart att det kan göras någon tåfjutt per säsong, men om det finns någon likt Romario som har det som, den tar jag ofta till. Mm. Jag kunde inte komma på någon. Nej. Här får man gärna hjälpa till. Och till och med på internationell nivå. Mm. Har vi någon liksom trademark tåfjuttar eller toe-pokare, så får ni gärna mejla.
Ja, absolut. Jag kommer inte på ett namn så just nu i Allsvenskan, om man säger, som har det som en lite av ett trademark. Det är inte att man bara har det.
Men nej, såklart. Men att då och då,
ja, precis,
i ett trängt läge, ja, där det ju är väldigt effektivt, där man inte kanske hinner pendla så bra. Mm. Utan att, och sen är det ju just att det finns en flashback-tråd om det här, ska du veta. Mm-hmm. Om tåfjutten. Uh-huh. Där bland annat signaturen Steffe Stekare.
Vad säger Steffe Stekare?
Steffe Stekare spekulerar i att det är fel på namnet. Att namnet är så fånigt. Mm. Så att han tar lite tåfjutten i försvar. Ja. Och det är väl det jag gör här med.
Lanserar han ett förslag då? På,
han ber om förslag.
Ja. Och det, kommer det in någon?
Det är ett jättestort intresse från övriga Flashback. Ja. Det är inte som när någon, vem är den här kändisen?
Ja. Men har du något förslag?
Men det kommer in några. Jag kan ändå dra dem som nämndes där. Och det var framfotare, tåskott.
Det är någonting med tå bara i sig som är äckligt.
Spetsskott.
Ja, men där är vi.
Spetsare nämndes också.
Spetsar. Ja, men det är inte så långt ifrån en spetsa. Det har ju någonting lite skojigt över sig, skulle man säga.
Mm. Någon hänger på där i tråden också och undrar om kan tåfjuttens låga status hindra dagens avslutare från att använda det avslutet, trots att det ofta vore bra att välja till exempel i en trä, det är en av de mest begåvade flashback-trådarna vi har. Den är inte så lång.
Men det är oerhört intressant, för att jag tänker själv så, när vi börjar prata här om tåfjutten och så, det är ju ett fjuttigt namn, det kommer jag sig självt, men också så när jag står och tittar på min sons fotbollsträningar och hur mycket tid de lägger på. Det gjorde man inte när jag eller du kom, eller jag vet inte hur det var i mottalaren, men i Lerbergs IF när jag var liten, man pratade inte mycket om tillslag, så utan antingen så hade man det eller så hade man inte det.
Nej. Så, men, några med vänstern också.
Ja,
det var allt.
Olivifoten Bengtsson. Och så ser man idag då att redan när han började med fotboll för något år sedan, när han var 6 och så, de börjar med det direkt liksom. Det är mycket sådär viktigt. Rena vridskott och sen kör vi bredsidor och sen kör vi yttersidor och så. Det var man inte van vid. Och sen så då när jag hör Sigge när han är med kompisar hemma, de sitter och spelar FIFA, alltså PlayStation, och de är ute i trädgården och spelar fotboll så. De står liksom verkligen och, alltså det blir som en cool grej i sig att ha ett snyggt tillslag sådär. Att man ska liksom efterlikna kanske då Ronaldo, eller man ska efterlikna liksom någon frisparkskytt. Hur de både ställer sig upp innan de ska stå en frispark eller en straff.
Mm.
Hur de rör sig fram och målgesterna och sådär. Det är ju en väldigt stor del av fotbollen. Så att allting ska vara lite coolt.
Mm.
Det ska vara liksom lite flärd. Och tåfjutten har ju inte det. Det är ju en ryckig liten rörelse.
Det är inget man tar efter utan något man utvecklar själv. Alltså om man spelar på skolgården när man var liten. Och kanske, fan där kunde det vara så här 14 mot 14 på rätt liten plan. Ja. Och var trångt överallt. Där använder man ju ofta den helt enkelt för att men det är den som jag har tid med.
Ja, men en teori då är att det krävs kanske rätt bra självkänsla. För att man ska våga ta till den där tåfjutten i ung ålder. För att man sticker ut så pass mycket när man inte är den coola typen. Som försöker liksom göra snygga, flashiga saker.
Ja, och för att stärka din tes här. Så har vi exemplet med David Nery, en gammal skotsk spelare. Skottland mot just Brasilien i VM 82. Brasilien vinner en match med 4-1, men skottarna chockar i början och David Nery gör 1-0 med en riktig pärla. Han får till en riktig träff. I BBC-sändning så säger kommentatorn Jimmy Hill att det här var en toe poke. Det här var en tåfjutt. Det är känsligt också för att en engelsman som säger det. Skottarna tar väldigt illa vid sig vid att de reducerar det här avslutet till en tåfjutt. Det är möjligt att det finns ju vissa skott, när vi säger tåfjutt så ser vi ett visst typ av avslut framför oss. Det finns ju vissa skott som kanske har tagit på tån men inte riktigt kan kategoriseras som en tåfjutt.
Mm.
Kennets lobb där mot Brasilien är ju lite med tån till exempel, men jag skulle inte säga att det är en tåfjutt.
Nej, det finns ju en liksom känslighet i den tån.
Ja, men det levde vidare hos skottarna och gjorde dem väldigt förbannade. Så under många, många år framöver så sjöng de ramsan We Hate Jimmy Hill och tryckte till och med upp det på t-shirts och så, just för att han hade försökt ta heder och ära av hans klassavslut genom att reducera det till en tåfjutt, helt enkelt.
Mm.
Och riktigt makabert exempel, och just med brassarna, det här hittade jag i arkivet 1989, Stockholm Soccer Cup, någon slags stor ungdomsturnering i sig, eller stor turnering, så blev det stökigt på en match mellan Botafogo, Garinchas gamla klubb, och Spånga. Det var en riktig grisig match, och när domaren visade ut en brasse så blev han attackerad av några andra lagkamrater i Botafogo. De slog ner domaren och misshandlade honom. Det blev rättegång av det här. Han hade bland annat fått våld mot huvudet, och då brassarnas advokat försvarade sig med att det hade bara varit en tåfjutt.
Ja, du ser, alla pissar på tåfjutt.
Så, ja, det var nästan det enda jag kunde komma på i fotbollsväg. Ja. Sådär. Om vi, för annars, just det där med något som har lite lägre rang.
Mm.
Annars är det bara mer sätt att spela och sådär. Och då är man inne på taktik och det är något annat.
Ja,
det är som sagt lättare i tekniksporter.
Ja, men det är intressant i sig om man ändå backar bandet och tänker på vad som anses vara liksom estetiskt korrekt på en fotboll. Alltså det finns ju spelare som har, alltså, fysiska förutsättningar som gör att de springer på ett speciellt sätt, eller att de hoppar på ett speciellt sätt, eller alltså allt
från ett udda löpsteg.
Ja, precis, ja. Så. Jensen, vet, i Trelleborg som sprang fram som en liksom ångvält så.
Mm.
Och på liksom ett sätt som inte så atletiskt ut, men det var ändå väldigt effektivt så. Den typen av spelare som sticker ut så där. Man tänker att i fotbollen idag är så rätt homogen så. Precis som jag pratar om mina barn och så där, hur de växer upp och alla ska liksom skjuta på samma sätt och så där. Att det blir allt färre som sticker ut.
Ja, det är kanske svårare att utveckla helt nya saker, ja, egna stilar.
Ja, det är ändå så att fotbollen, till skillnad från många andra idrotter, om man tar friidrotten eller om man tar individuella idrotter där man har, ser en potential att där kommer hända saker. Om vi blir nedfrysta nu och någon väcker oss om 200 år, så kommer man kunna se så himla många förändringar i tennisen eller i friidrotten eller i rätt många idrotter, säkert skidåkning och sådana saker, att man har utvecklat det. Men i fotbollen så är det lite grann som att det kan inte hända så mycket om vi vaknar upp på den här pressläktaren om 200 år. Så först och främst är det väl bara robotar runt oss som sitter och rapporterar.
Ja, du tror att det finns en pressläktare?
Ja, det är också väldigt oklart. Alltså. Men om man tittar på det, alltså det är givetvis det kommer gå snabbare. Det kommer vara liksom säkert några spelregler som har förändrats och sådär. Och var och hit och dit. Och så. Men fotbollen i sig...
Det är roligt att tänka att du går upp om 200 år och växte upp ur din nedfrysning och går upp och frågar hur blev det med var? Kör vi det nu? Jag hörde att Premier League röstade nej.
2018 var det, va?
Det är nog någon ny grej då.
Ja, precis. Har Liverpool vunnit ligan? Ja, i alla fall så har jag väldigt svårt att se att det har hänt så mycket i fotbollen. Alltså, kanske finns ett spelsystem som är 2-7-1 eventuellt eller så. Jag vet inte vad som kan ha hänt. Men fotbollen säger det är ändå liksom ben och en boll. Och alla ska anfalla och alla ska försvara på något sätt. Det kan inte hända så mycket.
Nej, man ser väl möjligtvis taktiska innovationer. Mm. Där ju också saker tenderar att gå i cykler ganska mycket. Mm. Men just i sättet att behandla en boll och sådär. Men det är intressant det du säger med att dagens generation växer upp genom att så oerhört mycket härma och titta på andra. Mm. Och inte på kanske det lokala Division 4-laget som man själv gjorde. Mm. Och det är ju en annan typ av härmning som ligger lite nära. Där kunde det ju tåfytas mer,
ja,
så att säga.
Ja, definitivt.
Om det får att kanske att riskera att göra en mindre benägen att utveckla egna stilar.
Mm.
Det har ju varit, det finns ju kontroversiellt i andra sporter. På sin tid var det ju, det ansågs ju vara märkligt att Björn Borg behöll sin tvåhandsfattade backhand till exempel. Man skulle spela med en hand. Men det sker ju även idag. Jag vet att håller ju inte råkoll, va, på bowlingeliten. Men jag minns ett inslag från Sportnytt med någon, om det var den bästa svensken just nu. Och då berättar de då att han har då gått över till den så allt mer populära dubbelhandsfattningen. Han håller då bowlingklotet med två händer.
Aha.
Och tycker det är mycket bättre.
Och två händer?
Alltså. Ja, det var också, det såg inte snyggt ut tyckte jag.
Det känns ju helt fel som en som ändå snittar 200 poäng på en serie och gör två händer.
Ja, men han var ju riktigt bra. Ja. Om det till och med de bästa i världen var det flera som körde så.
Mm.
Så även idag händer det ju grejer. Och sen kan det ju vara förstås med golf är ju en sån grej med en sving till exempel. Det är en av de grejer man aldrig riktigt blir klok på med golfen. Mm. Det känns ju som att om man tar sig till den absoluta världstoppen i fotboll eller tennis eller vad det nu kan vara, så då är det ju bara gnugga efter det med, på små grejer. Men i golf kan man ju fan vara tvåa i världen och nu lägger jag om svingen. Ska du verkligen göra? Du är ändå tvåa. Så, ja, det får ta den tid det tar.
Ja.
Jag ska ner till barnstadiet igen.
Ja, men det är kul att du nämner det här med svingen, för att vi pratade om detta för några veckor sedan i när Parnevik var intervjuade i Värvet.
Ja.
Litet ögonblick där så pratade han just om sin sving, hur mycket tid han lagt på den och så. Och han formulerade på ett sätt som gjorde att jag fick en liten aha-upplevelse. Och där jag började tänka rätt mycket på golfsving, för Parnevik berättade som att man får tänka på att det är en liten jävla boll, en stor klubba som ska svingas i hög fart, och det är liksom millimeter precision på hur man ska träffa bollen för att den ska gå exakt dit man vill. Träffar man lite fel så kan det vara helt kört.
Mm.
Och det i sig är ju...
Krydda med lite gummiarmar i ett avgörande läge.
Ja, precis. Den mentala biten måste man också då addera till. Så det gjorde att jag fick för första gången, jag har ju alltid liksom älskat att titta på de här Masters-tävlingarna och sådär, och Augusta och de här fina som vi har pratat om, liksom hissmusiken och vackra miljöerna. Så det är ju liksom balsam för själen på många sätt. Men jag har aldrig liksom haft den här riktiga, eftersom jag aldrig varit en golfare själv, haft den här riktiga respekten för de absolut bästa golfspelarna. Men det bara de liksom orden och de formuleringarna från Parnevik där gjorde att jag tänkte det, att det är ju otroligt sport faktiskt. Att man ska ha den pressen och träffa millimeter perfekt. Sen så ibland givetvis så träffar man fel och så blir det ändå ett perfekt slag, för att det blir ännu bättre än vad man hade tänkt sig kanske.
Mm,
den går över skogen när man skulle egentligen slått igenom
Ja, flax då.
Ja, precis. Ja. Absolut. Men det är jävla respekt för det.
Ja, men där finns det en spelare som heter Jim Furyk, amerikan. Mm. Har väl varit en av de bästa i världen ganska länge. Aldrig så här nummer ett, men vunnit många tävlingar och så. Och han har ju ofta fått höra att hans sving ser helt förjävlig ut. Mm. Han knycker till i baksvingen på liksom ett fult sätt. Det ser ut som att han gör någon slags uggla i luften. Mm. Någon beskrev det ganska träffande som att det ser ut som att han står i en telefonkiosk och försöker slå ihjäl en skallerorm. Mm. Så här, snabbt bara så här rycket neråt. Mm. Och han har sagt att folk har sagt om honom, särskilt i unga år, att så där kan du inte hålla på att svinga. Det där är inte bra. Och han har hela tiden stått på sig. Vilket är, också bottnar kanske en ganska stark självkänsla då. Mm. Att han har vågat köra och sagt att alltså det enda som spelar roll är hur man träffar bollen och hur man sen följer igenom slaget. Mm. Om jag skulle komma på att det skulle vara bättre att bara stanna med klubban upp i luften helt still och sen köra, ja, då skulle jag köra det. Mm. Eller om Happy Gilmore-stilen skulle visa sig vara den bästa. Mm. Han var då väldigt obrydd för hur det estetiskt såg ut. Det viktiga för honom var att han kände sig trygg. Och för mig känns det tryggt, så. Mm. För de andra sitter med, som håller på honom, sitter kanske med hjärtat i halsgropen, för det ser ut som att han inte har kontroll över sitt slag. Mm. Men han upplever att han har det och kunde inte bry sig mindre om någon tycker att det ser fult ut.
Ja, just det.
Det är någonting att inspireras av.
Ja.
Och för att liten krystad ett försök till ihopknytning med vårt förra ämne med att kanske inte bara låta systemet ta hand om en och vissa allsvenska lag som inte får göra det där till en sanning och inte bli passiva själva, kanske slänga vägen tåfjutt här och var, vänta på att Pojas system ska sätta sig, men under tiden Hussein och gänget så kanske man kan hitta en tåfjutt här och var. Vi hoppas väl på en tåfjuttens renaissance, kan vi enas om det?
Ja, det är Jon Reds när du kliver in som interim i Blåvitt. Det första du säger, gubba, lyssna nu här, tåfjuttan, det är lösningen.
Överraskning när jag går in i videorummet och så får de, vad är det, ska vi se på laget vi ska möta nu i helgen? Det här är Jim Furyk. Se hur han svingar, se hur konstigt det ser ut. Här är en gammal artikel jag skrivit om Donald Thomas. Det är Johnny Holm som är arg, men det spelar ingen roll. Förstår ni? Nej, tåfjuta grabbar. At Milan, he unleashed Park Ji Song to shadow. He rushed about the speed of an electron. He'd fling himself at me, his hands all over my back, trying to intimidate me. He'd look at the ball and not know what it was for. Jag tänkte försöka mig på en recension. Och egentligen är det här lite fuskigt kanske, för det här är ingen ny film. Men för mig var det nytt i Netflix-utbudet. Mm. I alla fall vad jag kunde se. Dokumentären som det här är heter Senna. Mm. Och handlar då om Ayrton Senna. Mycket brassar idag. Mm. Och ja, någon har missat det, så var han världens bästa Formel 1-förare under några år. Slutet på 80-talet, början på 90, innan han då dog på Imola-banan 94.
Ja, det är ju bara någon månad innan VM 94.
De dedikerade faktiskt segern till Senna, sitt VM-guld, alltså brasilianska fotbollslandslaget. Han var ju enorm i Brasilien, verkligen. Det här är en dokumentär då om hans racingliv. Du har sett den också, va?
Ja.
Ska jag börja med att dela ut betyg i början kanske, istället för slutet? Jag delar ut en femma till sen. Ja. Fem offside, såna här rutiga flaggor som de har när de går i mål i Formel 1. Ja. Dels är det ett otroligt bra bildrikt material. Även från liksom tiden man höll på får man nästan känslan av att vilken tur att de har varit och dokumenterat allt det här.
Ja,
man får komma väldigt nära.
Det tänkte jag på också när jag såg den, att det är som att mycket av det här materialet är ju från 80-talet och det är dels kvaliteten på bilderna. De har väl gjort någon digitalisering som man kan göra nu för tiden så där, av VHS-kassetterna, men det är väldigt snyggt och rent. Men framförallt så är det ju som känslan i filmade scener, att det är liksom närbilder. De zoomar in på Senna när han sitter kanske i någon slags lounge och ser hans konkurrenter värma upp och sådär på banan, och det är en olycka. De zoomar in hans blick och liksom här minspelet så på ett sätt som är oerhört starkt, och som att de hela tiden har tänkt så att ja, om 30 år ska vi göra en dokumentär om Senna.
Mm.
Så det är lite den känslan man har hela tiden, så att det är ju verkligen en bildskatt och väldigt snyggt gjort.
Ja, och det är två historier kanske kan man säga i den här dokumentären som båda är jättespännande att följa. En om Senna själv personligt och hur stor han blir i Brasilien. Det här är under en tid när Brasilien har det ganska tufft med ekonomisk kris, och han blir nationalhelgon mer eller mindre, och veta vad det gör om hans egen utveckling och hans person. Och sen är det ju förstås sporten i sig som man beskriver här på ett sätt som är bland det bästa jag har sett. Jag såg den här Ronnie Peterson-filmen förra året och den var inte dålig, men det man kunde sakna där var att man inte, för det visste jag efter att ha lyssnat på, det blir mycket meta här, men Anton Bergs har gjort en P3-dokumentär om Ronnie Peterson och där är det ganska intressant om politiken inom Formel 1, stallorder och hur mycket mög det är där. Det får man en väldigt bra bild av här i den här sena dokumentären och inte minst i och med hans förhållande till rivalen Alain Prost. Som man delar stall med ett tag. En superbra inblick där och man får komma väldigt nära, man är med på förarmöten och de är också väldigt öppna hela tiden, både Prost och Senna, med vad de tycker, inget alls hemlighetsmakeri eller sådär.
Nej, utan det är också en sån fascinerande sak att när då han när Senna kör för McLaren-stallet och det ryktas om att du har Williams då, de har fått fram en ny bil som har liksom ny teknologi och för att han ska bli liksom historisk och vinna kanske sin fjärde titel så kanske det krävs att han byter ställe. Och det är det så, då står han i McLaren-kläderna och blir intervjuad av reporter och så får han fråga, går det ryktena här att du har kört det sista lopp här som McLaren? Jo, nej men det stämmer, det är ingen hemlighet alls att jag kommer att byta till Williams. Och så. Du vet, det är ungefär som Neymar skulle stått i Barcelona-tröjan och fått, fått frågor. Och, ja, stämmer de här ryktena med PSG? Absolut, det gör de. Jag kommer att flytta. Jag ser inga framtid för mig själva. Det händer ju inte nu.
Undrar man pregunta. Connors du favorita? Från en svensk journalist som har tagit sig det. Ja. 5 i betyg till Senna. Det är ju en otroligt fascinerande sport. Jag är sannoliken inget motorfreak. Det är inte du heller. Du har inte ens körkort. Men att det är ju få sporter där kanske materialet är så styrande. Senna längtar ju då och då tillbaks till hans gamla go-kart-tid. När hela tiden må bäste man vinna. Ja. Här ställer man ju, och så är det väl än idag som jag fattar det, att man ställer upp i ett lopp och man vet att vissa har inte chansen att vinna här. Mm. För de har inte materialet för det. Kanske de inte har körakunskaperna heller för det alltid, men att det är ju orättvist på så sätt. Så tror jag att Formel 1-fans skulle kunna invända att, för de håller ju ofta på stall. Visst, man kan ju ha en, alltså finländarna håller väl på Kimi Räikkönen och sådär, men att tror att jättemånga italienare höll på Schumacher för att de höll på Ferrari.
Att man Benetton kom upp sen som en liten
Benetton, just det, och Jordan.
En liten AFC Eskilstuna.
Just det. Men att man håller på stall. Mm. Och de skulle nog säga i försvar då, men så här, hur kan ni hålla på, det är så orättvist liksom. Ja, men ni fotbollsfans, ni håller ju på klubbar. Mm. Det är väl orättvist det med vissa lag som är så otroligt finansiellt försprång och sådär. Så skulle de nog kanske försvara sig i sig.
Ja, det är fascinerande. Det var ingenting jag tänkte på när jag tittade på Senna. Just med det här som du säger, att man håller på stall, det är ju ändå väldigt fascinerande när man tänker på det.
Ja, men det är ju stort. Ja, alltså Ferrari är ju...
Man håller på ett företag liksom.
Ja, men det är ju också att man håller Ferrari liksom, italienskt, då håller vi på,
nej,
håller
visst,
vi på dem.
Nej, jag förstår en viss del av den. Patriotism och sådär. Men,
ja, nej men se den här om ni har möjlighet att göra det. Det är en av de absolut bästa sportdokumentärer som jag har sett.
Jag skriver under på det.
Ja, vad bra.
Ja, jag skulle också vilja nämna att den 25 april, alltså nästa onsdag här i Göteborg klockan 18.00 på Pustervik, så kommer jag på uppdrag då av faktiskt Norstedts förlag att intervjua Robert Laul i samband med att han då är aktuell med sin bok Alkis barn som jag har läst här, som jag också faktiskt rekommenderar. Det är väldigt stark läsning. Och tanken är att vi ska i en timme ungefär, det är 18.00 den 25 april på Pustervik, snacka om hans bok men också om hans tid som givetvis som sportjournalist och hur den kanske också bidrog till ett allt mer destruktivt liv, men hans barndom som är framförallt väldigt tydlig har präglat honom och vad som har hänt med honom. Så vill man närvara på den här kvällen så behöver man faktiskt köpa en biljett på biletto.se. Så 18.00 den 25 april på Pustervik i Göteborg, jag och Robert Laul.
Mm, jag har den på min läslista, jag har några stycken, den och Lunds bok och även Littorins matchfixarna som jag ännu inte hunnit läsa. Vi har ju en del att jobba med vårt VM-nummer som du vet.
Det får man säga.
Och det ska vi strax gå upp och göra här. Men det här har varit podd 197 från oss och den har vi gjort i samarbete med Volkswagen. Volkswagen som också är stolt sponsor av Allsvenskan och Superettan vill även bidra med mer. Det kallas tusenlappen om du är medlem i en klubb som spelar i Allsvenskan eller Superettan och köper en ny Volkswagen, så skänker Volkswagen 1000 kronor till din klubb. Det enda du behöver göra är att visa upp ditt medlemskap.
Ja, och så är det då i samarbete med Korpen och det drar igång här nu och Korpen tycker att det här är årets fotbollshändelse och man kan anmäla laget till årets korpserie. Och då kontaktar man sin lokala korpförening, jag tror det är korpen.se.
Ja, och vill ni oss något är det lättast som vanligt att mejla podcast@offside.org till exempel då om ni kan tipsa på frekventa tåfjuttanvändare i fotbollen idag eller bara något helt annat. Skönt det var att vara tillbaka efter det här förinspelade pisset.
Många som har tyckt att jag ställde tuffa frågor.
Det var ännu jobbigare att höra, jag vill inte höra någonting om det.
Inga ursäkter.
Nej, det var skönt att ha ett klassiskt Offsides podcast-avsnitt. Vi närmar oss 200 igen.
Ja, vi får se hur vi firar det.
Ja, det får vi se. Ha det bra hörni.
Hej!